Förra söndagen så inledde jag ett predikotema som vi kommer att ägna oss åt fram till advent. Vid tidens slut och vad Bibeln har att säga om saker som rör den yttersta tiden, de sista dagarna, Jesu återkomst. Och jag sa då, och jag hävdar fortfarande idag, att Bibelns vittnesbörd om de här sakerna är ljus. Den framtid som vi står till, finalen, hur saker och ting kommer att sluta, det är en ljus framtid. När Guds totala seger är det som kommer att vara i fokus och som kommer att märkas. Kanske på större sätt än vi vågar tro och hoppas på. Och dagens predikan så fortsätter på det här temat idag, så har tecknen inför hans återkomst. Och förra tillfället så läste jag två ord av Jesus, som jag sa att de här vill jag ha för att sätta standarden för den här serien. Och det är då ord som satte standarden för dåtida kristna, såväl som nutida kristna idag. En uppmaning från Jesus att låta bli att på detaljnivå gå in och försöka spekulera och tänka i saker som rör de yttersta tingen. Och jag hämtar de bibelställen från Markus 13 och första kapitlet i Apostlagärningarna. Men dock så är inte Jesus eller andra bibliska röster emot att vi ska ha viss kunskap om vad som kommer att hända i tidens slut. Och hur saker och ting kommer att vara vid den yttersta tiden, strax innan Jesu återkomst. Jesus talar om tidstecken, det gör han. Det gör också Paulus och andra bibliska röster i Nya testamentet. Och de uppmanar oss på att vara vaksamma och vara uppmärksamma på vissa saker som kommer att ske. Och de beskriver också en del saker och som sätter ord på saker som kommer att hända. Och uppmanar oss att de här sakerna, de ska ni vara uppmärksamma på. För att det här kommer att ske, och när det sker, då ska ni veta att då står Jesu återkomst vid dörren. Jag nämnde också lite kort förra gången att även om vi inte kan veta specifika och gå in på detaljnivå så ser vi ändå tecknen i naturen. Nu har det blivit höst. Det kunde vi veta redan när, även om det var en lång sommar, så kunde vi ändå se att löven började ändra färg här ändå till slut. Och då kunde vi veta att ja, det kommer att bli höst. Och nu när det börjar bli minusgrader och löven faller av, så vet vi att det kommer att bli vinter. Även om vi inte kunde räkna ut specifika dagen för första snöfallet, som ju faktiskt har hänt här i trakten i alla fall. Som sagt, Bibeln berättar också om specifika tecken som vi ska känna till, så att vi kan vara förberedda och leva vist i den tid som är. Och syftet med predikan idag är att vi ska se på några av de här tecknen som Bibeln lyfter fram. Och vad Bibeln har att säga om dem. Och jag ska läsa ifrån Matteus evangeliet, samma kapitel som Dennis läste, men jag läser lite längre. Och jag börjar läsa ifrån tredje versen och framåt. Texten finns med där, så ni kan följa med. När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. För sådant måste hända. Men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut i slutet ska bli frälst, och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. När ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats, läsaren bör då förstå det rätt. Då måste det som är i Judén fly upp i bergen, och den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus. Och den som är på åken ska inte vända tillbaks för att hämta sin mantel. Ve den som väntar barn eller ammar i de dagarna, be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. För då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu. Och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Om någon då säger till er, här är Messias, eller där är han, så tror det inte. Falska Messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg, och om det säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Eller han är i de inre rummen, så tro det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när människosonen kommer. Där liket ligger, där samlas gamarna. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skaka. Och då ska människosonens tecken synas på himlen. Och alla jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med stark basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken. Från himmelens ena ände till den andra. Lär er av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen, det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen. Inte himmelens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åken. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni, att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då har den hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda ni också, för i en stund när ni inte väntar det, så kommer människosonen. Jesus fick en rak fråga ifrån lärjungarna. Hur kommer saker och ting att vara? Vad kommer att vara kännetecknena innan du kommer tillbaks? Och han ger dem ett svar i den här ganska långa bibeltexten. Jag tänkte bara, jag punktade upp några exempel på det Jesus säger kommer att känneteckna tiden innan hans återkomst. Det första, eller han säger bland annat att det kommer att vara som det var på Noas dagar. Vi läste här att människor åt och drack, och de gifte sig och blev bortgifta. En hint om att livet hade sin gilla gång. Det, saker och ting rullade på. Det är i alla fall lätt att börja tänka i de banan utifrån hur det är beskrivet. kanske inte så mycket oroligheter eller turbulens i världen, utan människor åt och drack och man levde dag för dag som man ungefär har gjort och tog inte någon större notis om det. Så kommer det också vara innan Jesu återkomst, säger Jesus själv. En annan sak som Jesus berättar i det här bibelstycket i Matteus 24 är att det kommer vara en tid som präglas av bedrägeri och villfarelse. Han nämnde om falska profeter, falska messiasgestalter som kommer att träda fram och försöka bedra människor. De kommer att försöka utge sig för att vara någonting som de inte är, för att försöka bedra mänskligheten. Och det står att även för att försöka bedra de utvalda. Sen finns det också med i Jesu ord, Jesu svar, tal om att det kommer att nöd och förföljelse kommer också att vara ett tecken som kännetecknar tiden innan hans återkomst. Och allvarsorden i Jesu ord där är att många kommer att komma till fall. Många kommer att komma på fall. Och man kommer att ge efter för, eller bli missmodig och olika saker. Står de, man kommer att hata varandra och förråda varandra. Och som ett resultat av det här också så kommer kärleken att svalna hos många. Står det, säger Jesus. Men det grundläggande i den här bibeltexten är ändå den röda tråden. Att Jesus uppmanar till vaksamhet. Han nämner några specifika tecken. Han sätter ord på dem. Och så uppmanar han till vaksamhet för de troende inför de här tecknena. För att de troende då som nu ska vara beredda på att när de här sakerna sker, när ni ser de här sakerna, då vet ni, jag har själv sagt det till er, då är min återkomst nära. Det här var några av de tecken som Bibeln berättar om vad som kommer att ske. Det finns andra bibelord också som talar om ytterligare tecken, men jag ska hålla mig i den här texten i Matteus 24 i den här söndagen. Och jag vill lyfta fram en av de här sakerna som Jesus talar om idag. Och det är Jesus tal om att tiden kommer att präglas av bedrägeri och villfarelse. Det tänkte jag skulle uppehålla mig lite grann den här söndagen. För jag tror det är viktigt. Att det är någonting som kommer att prägla tiden innan Jesu återkomst. När Bibeln nämner bedrägeri så används det ofta med innebörden att man vilseleder någon. Att man för någon vilse. Att någon med ord eller handling avsiktligen försöker föra någon bakom ljuset med list och falskhet. Genom att dölja sanningen eller ge en förfalskad, en felaktig bild av verkligheten. En felaktig framställning av verkligheten. Och Bibeln visar klart och tydligt på att det är djävulen, Satan, som är den personliga källan till allt svek och all form av bedrägeri som existerar. Han är upphovsmannen till allt detta ytterst. Och det var på grund av hans bedrägeri som han ju lyckades lura människorna och som synden också fick tillträde in i världen. Som synden kom in i världen. Och man kan säga om synden att en av essensen i synden är ju just den här djävulska makten till att bedra, till att lura människor. Till att försöka leda en människa bort ifrån Gud. Leda henne vilse. Och bedrägeri och villfarelse så står i rak motsats till vem Jesus är och det som han representerar. Och som sagt, ett tecken att vara vaksam på är att den yttersta tiden kommer just bedrägeri att vara någonting som ökar och tilltar. Att människor kommer att bli bedragna och lurade i enlighet med det som Jesus sa om falska profeter som kommer att påstå saker. Försöka lura, dölja sanningen för den här världen. Det finns gott om plats i den här talarstolen. Den är ganska omfångsrik sådär. Och det är inte bara Max och Maja som bor i den här numera, utan jag har lite här några nya karaktärer. Får jag lov att presentera lammet och odjuret. De här två varelserna så symboliserar någonting som präglar den yttersta tiden. De är två motpoler som representerat två vitt skilt olika saker. Och de är i strid med varandra. Lammet och odjuret, eller vilddjuret som talas om ibland, är ju två namn som vi återfinner i Uppenbarelseboken. Och jag tänkte att vi ska läsa ett par ställen ifrån Uppenbarelseboken just där lammet och odjuret presenteras till först. Och jag läser några verser ifrån det femte kapitlet i Uppenbarelseboken som då handlar om lammet. Och i Uppenbarelseboken 5 och vers 1 och framåt så står det: Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst: Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig: Gråt inte, se lejonet av Judastam, Davids rotskott. Han har segrat och han kan öppna bokrullen och dess 7 sigill. Och jag såg i mitten mellan tronen och de 4 varelserna och de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon som är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de 4 varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Och var och en hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelser som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för att du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000, och de sa med stark röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga: Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evighetens evighet. Och de 4 äldste sa amen och de föll ner och tillbad. Lammet är en symbolik för Jesus Kristus. Han som offrade sig. Han som var oskyldig. Vi har ju ett uttryck, oskyldig som ett lamm. Och det är ju härifrån som det uttrycket härstammar. Vilddjuret, odjuret, står det bland annat om i kapitel 13 i Uppenbarelseboken. Jag läser några verser därifrån också. Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden och 10 kronor. 10 kronor på sina horn och hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard och de hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet. Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och de tillbad vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret? Vem kan strida emot det? Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord. Och det fick rätt att fortsätta i 42 månader. Och det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen. Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat. Du som har öron, hör. Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap. Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade 2 horn som ett lamm, men talade som en drake. 2 motsatser, 2 motpoler med 2 olika agendor. Lammet, som sagt, en symbol för Kristus. Odjuret eller vilddjuret allierad med djävulen själv. Och det är klart att det känns ganska naturligt att fråga sig vem som är vid sina sinnes fulla bruk skulle vilja ha något att göra med ett odjur. Eller? Om det inte vore så att, som det står, att odjuret förklä sig. Avancerade illustrationer här idag. Det står att odjuret förklä sig för att likna ett lamm. För att på så sätt försöka bedra människor. Och säga att jag är inget odjur. Titta, jag ser ut som den där. Jag kommer att tänka på en av de här mest kända berättelserna. En av de mest kända sagorna som finns. Ni känner alla till den, Rödluvan och vargen. Och ni vet ju vad som händer där mot slutet. Rödluvan kommer till mormors hus. Hon kommer in och går till sängen där hon förväntar sig att mormor ska finnas. Nu ligger någon i sängen där, när hon kommer dit. Men saken är att det är inte mormor som ligger i sängen. Det är en varg. Och jag har tänkt ibland att Rödluvan måste ju vara lite sinnessvag eller något sådär. Att hon inte lägger märke till att det är en varg som ligger i sängen och inte mormor. Men grejen är ju den att Rödluvan förväntar sig att mormor ska ligga i sängen, och när hon kommer till sängen så ligger en person där. Och den här personen har mormors sängkläder eller pyjamas på sig. Personen i sängen har mormors glasögon på sig. Jag har också hört i den här berättelsen ibland att man brukar säga att vargen har försökt också förställa rösten så att tala som mormor skulle ha pratat ungefär. Så att Rödluvan märker inte det här inledningsvis och blir bedragen. Hon ser inte på en gång att det är inte mormor som ligger i sängen. Det är ju en varg som ligger i sängen. Men sen så börjar hon ställa lite frågor. Hon lägger märke till att vad stora öron du har. Och så vidare. Och till sist så kommer den här avgörande brytpunkten när Rödluvan säger: men mormor, vilka stora tänder du har. Och då vet vargen att nu kan han inte dölja sig längre. Utan nu är det bara, då går han till attack. Då visar han sitt rätta jag. Och det här kan man ta som en illustration för det Jesus talar om den sista tiden. Tecknena inför hans återkomst som kommer att präglas av bedrägeri. Som kommer att präglas av enskilda personer. Det kan vara politiska ledare, det kan vara politiska partier, andra liknande sånt. Som i alla fall kan träda fram och vill låta människor tro att de är lam. Eller att de vill väl. De föreställer sig. Men innerst inne så är de ulvar i fårakläder. Vi läste här i slutet på Uppenbarelsebokens sista bibelversen att odjuret som trädde fram så såg ut som ett lamm. Det liknade ett lamm. Men det står att det talade som en drake. Och det här är någonting som Bibeln uppmanar oss till. Att vi som kristna ska vara vaksamma på. Vi ska vara vaksamma på eventuellt bedrägeri som vill komma fram. Och då behöver vi förmågan till att kunna känna igen och urskilja bedrägeri när det uppenbarar sig. Vi behöver kunna skilja vad som är sant och vad som är lögn. Skilja mellan äkthet och falskhet, mellan ljus och mörker. Mellan Kristus och antikrist. Och det som antikrist står för. Hur gör man det här då? Avslutningsvis. Det finns ju en del tv-program, Antikrundan, allt vad de heter. Där det finns experter som är där för att skilja på vad som är äkta vara och vad som är kopior eller förfalskningar. Ni känner till de här programmen, ni har sett. Det finns ju några liknande på det här samma tema. Och lite kort bara. Alla de här experterna som finns där, som till exempel har i uppgift att avgöra om en tavla är original eller om det är en kopia eller en förfalskning. De har blivit tränade till att kunna urskilja och avgöra det här genom att de har studerat originalet in i minsta detalj. De har inte fokuserat på att tänka och studera på eventuella förfalskningar och tecken på det, utan nej, de tränas till att studera och lära sig äkta vara så noga så att när en förfalskning dyker upp så kan de se det och känna igen det på en gång. För att det här är inte äkta vara. Det är samma sak för oss. Vi ska bli så kända med Jesus och det han står för. Så att vi kan urskilja mellan Jesus själv och det som han står för. Gentemot andra som kanske pratar ibland på ett sätt som påminner. Det finns något i sättet, retoriken, uttryckssätten som liknar ett lamm. Men när det ändå sipprar igenom att det här är innerst inne någonting helt annat. Vi ska studera originalet. Vi ska inte behöva vara så bekymrade kring eventuella villfarelser och förfalskningar, utan vi ska vara upptagna med vad är originalet Jesus Kristus. Vad kännetecknar honom? Vad säger han? Vad tror han på? Vi ska vara så upptagna med det så att när någonting annat dyker upp, då kan vi urskilja det och förstå att det här är någonting annat. Bibelns vittnesbörd om Jesus är bland annat att han Så säger han, Jesus, som är helig och sann. Han som har Davids nyckel. Och öppnar så att ingen annan kan stänga. Och stänger så att ingen annan kan öppna. Jesus är helig och sann. Han är sanningen. Så säger han, Jesus, som är amen. Det trovärdiga och sanna vittnet. Upphovet till Guds skapelse. Jesus är ett trovärdigt och sant vittne. Och det är här som vi ska kämpa trons goda kamp emot. Det bedrägeri som Jesus faktiskt säger kommer att vara ett tecken för tiden innan hans återkomst. Och där är avslutningsvis, som jag sa om Matteus 24, den röda tråden i svaret som Jesus ger. Det är vaksamhet. Håll er vakna. Var vakna inför det som sker. De här sakerna jag har sagt till er. Och när ni ser det, håll er nära mig. Så kommer det här att ordna sig. Amen.